Men han skulle gå ut i öknen. Och han gick inte ut dit bara för att, ja, nu ska jag gå ut i öknen för jag tycker det är lite roligt. Nej, han hade fått en kallelse från Gud. Herren hade lagt det på honom. Du ska gå ut i öknen. Han var ju dessutom lite konstigt klädd. Har du tänkt på det? Kamelhår. Han åt dessutom en sån mat som inte jag skulle äta, men det gjorde han. Han äter gräshoppor och vildhonung. Var det vanligt på den tiden att man liksom höll på och klädde sig kamelhår? Var det? Nej, det var det inte. Till och med för de här personerna på den här tiden så var det väldigt konstigt att han klädde sig på det sättet. Så varför skulle man bry sig om honom? En dåre ute i öknen som står och ropar massa saker. Det är inget att bry sig om. Han hörs ju ens inte. Skulle han verkligen få effekt i det han skulle säga? Ska han ju gå in till Jerusalem? Han skulle ställa sig där på tempelplatsen, för det är fullt med människor där. Och de har business där och tjänar pengar. Han ställer sig ute i öknen, långt bort från all civilisation. Men han ställer sig bredvid Jordanfloden. Det finns ett syfte. Det profetiska ordet skulle gå i uppfyllelse. Om vi läser här så står det så här att människor, Jerusalem och hela Judeen och hela landet kring Jordan kom ut till honom och de bekände sina synder och döpte som honom. Märkligt. Jag kan inte liksom få ihop det där riktigt, för att alltså, du vet, i Jerusalem då hade man ju hela det här med religionen. Det fanns ju allting. Hela den här infrastrukturen fanns. Templet fanns ju där och prästerna fanns där. Och de skriftlärda fanns ju där. De kunde tala om för dem vad som var rätt och fel. Så jag förstår inte varför man ska ge sig ut i öknen och liksom ta sig ut till honom som bor där eller ute. Och inte nog med det, de skriftlärda kom själva ut dit också. Vad är det med den här mannen Johannes? Vad är det med honom? Vad har han med oss att göra? Jo. Och varför skulle jag då lämna min bekvämlighet? Jag har det så bra här i staden. Jag har ju allt jag behöver. Jag har mat och jag har funktion. Alltså, ska jag med mig ut i öknen? Det kostar ju på att ge sig ut i öknen. Det är inget som man frivilligt går ut dit. Och fariserna tassade ut dit också. För ryktet hade spridits om honom att det finns en man som pratar massa saker och hävdar att han är rösten. Att det är han som ska förbereda för den man som hela Bibeln och hela skriften går ut på. Och jag vet inte vad fariserna tänkte. Riktigt. Johannes, han är inne på ett spår här. Och de kanske, några av dem kanske kommer ut och liksom kollar läget lite. Vad är det för en kuf det här? Ska vi liksom försöka och förstå vad han vill. Kan vi liksom få ut någonting av det här? Liksom? Vi kanske kan liksom få honom att neutralisera sitt budskap. Han behöver inte vara så radikal. Så kan vi infoga honom och så kan vi själva då få ännu bättre position. Jag vet inte. Men de höll ju liksom avståndet. Men när de själva ville komma och bedöpta så då säger han så här till dem att ni tror att Abraham, när Abraham till form, tror att ni kan hjälpa er. Deras egen rättfärdighet, deras egen godhet, deras eget liv var inte garanten för att de skulle kunna ha med Gud att göra. Det är i princip det som Johannes säger. Ni kan inte förlita er på något annat. Utan ni måste göra er av med det helt enkelt. Men folket, de hörde en man. De hörde ropet. Och inte nog mer att de hörde ett rop. De hörde tonen. De hörde att det var Gud som talar genom den här mannen som var ute i öknen. De hade blivit berörda av det där. De hade blivit berörda av Guds ande. Och därför så lyssnade de på det och så gick de ut till Johannes. De var tvungna att gå ut i öknen och söka upp honom. Och vad får de höra där? Jo, de säger så här, att, eller han säger så här, jag döper er vatten till omvändelse och syndernas förlåtelse. Det är därför de kom ut dit. För du vet, när Gud kommer ner, när Gud börjar tala till oss människor, då flyter det upp till ytan, vad vi bär inom oss. Då blir det klart. Och vi kan ju välja liksom att undertrycka det eller att bejaka det och gå ut i öknen och möta honom, Johannes. Och när han döper de här människorna så sänker han ner dem helt i vattnet. Det är vad ordet betyder på grekiska. Att sänka ner helt under vattnet. Och det innebär att omvändelsen är total. Det är en omvändelse som handlar om ditt och mitt förstånd. Jag beslutar mig för att omvända mig. Och det var de här människorna hade gjort. De beslutade sig för att omvända mig. Omvända sig. Och det innebär alltså att man ändrar uppfattning. Man ändrar sin förståelse av vem Gud är. Men sen så säger Johannes något väldigt konstigt. Eller konstigt, ja, jag vet inte. Det kanske inte är så konstigt ur hans perspektiv. För han har ju förstått vem Jesus är. Han säger att jag är inte värd att knyta upp hans sandaler. Man kan ju fundera på det. Vad han menar med det. Vem har han att göra med egentligen? Vem är han själv i relation till Jesus? Till han som skulle komma? Vad är det för värdeförhållande här? Han sa ju inte det bara för att det skulle låta lite ödmjukt och lite fint, va? Han förstod. Hans innersta skakade av vem han skulle möta där. Det var inget som han tog lätt på. Det var allvar. Jag är inte värd att knyta upp hans sandaler. Det var ju normalt sett en slavs uppgift. Men inte ens de judiska slavarna gjorde det. Utan det var de hedniska. De gjorde det. Det var den absolut lägst ner på skalan. Och han var inte ens värd att göra det. Och det var sant. För det var han inte. Inte någon av oss är värd att göra det. Men så, han stannar ju inte där, tack och lov. Utan han gör en helt otroligt uttalande, Johannes. Jag har inte hört något liknande. Nästa. Om man ser det från den tidpunkten han var på, menar jag helt enkelt då. För han säger så här. Och då syftar han på han som skulle komma. Han ska döpa er i helig ande och eld. Han ska döpa er i helig ande och eld. Helig ande, vem är det som har det? Ja, men det är ju Gud som har det. Hur kan det då komma en person som ska döpa oss i helig ande och eld? Det är ett helt makalöst uttalande från Johannes. Och det var Jesus mission att få döpa människor i helig ande och eld. För att, att vara kristen handlar inte om att gå till kyrkan. Det handlar om gemenskap med Jesus Kristus själv. Du kan inte skapa det i dig själv. För det kommer ifrån honom. Och det är någonting som han vill utgjuta över ditt liv. En eld som förtär. En eld som värmer. För viljan hos Jesus har alltid varit. Och önskan från hans sida. Det är att få döpa dig och mig i heliga ande och eld. Det är underbart. Det är ett underbart evangelium. Det är glädjens budskap för dig och mig. Det kan ju inte finnas någonting som är bättre. Därför att Gud kommer till dig och mig in i våra liv. Han vill dela den djupaste gemenskap med dig och mig. Och han vill tända det som han själv är full av. Han vill dela med sig av det. Han vill ge ut. Han vill att du och jag ska bli drabbade av det. Hans eld. Och det är bara han som kan göra det. Det är bara han som kan göra det. Men kan det verkligen hända med mitt liv? Och det kan ju vara så att jag kanske inte alltid varit så intresserad av det. Jag har andra projekt att hålla på med än döpt av en ande och eld. Ska det nu hända med mig? Nej, nej, nej. Det kan ju inte hända med mig. Jag har inte de kvaliteterna. Och jag har gjort det här och det här och det här, Gud. Det kan man ju inte bara sopa åt sidan. Vem är jag, Gud? Ja, då var vi tillbaka igen på sandalerna. Det är han som kommer stå i centrum. Och det är bara tack vare Jesus. Det är bara tack vare att han kom till oss. Och att Johannes fick liksom gå som en förlöpare till honom. Som det här kan bli verklighet. Men det sker inte utan vårt ja. Gud kommer aldrig trycka in det i ditt liv. Han kommer aldrig tvinga dig och mig. Att han ska få döpa dig i helig ande och eld. Men vad krävs det då av du och jag? För att få det här? För att bli tända av elden? Ja, men det är ju så här vårt jag. Är det så enkelt? Är det så enkelt? Verkligen. Det kostar nämligen allt av dig och mig. Är vi betala med priset för det? Men vad då kostar allt? Det kostar väl ingenting? Nej, ditt bankkonto kommer inte bli tomt. Det är en sak som är säker. Men det kostar något annat. Vi kommer snart in på det. Men Paulus han uttrycker det så här. I Galaterbrevet 2:20 så skriver han så här. Nu lever inte längre jag. Utan Kristus lever i mig. Och det är värt allt. Det är värt allt. För det är enda som kan ge ditt liv ett innehåll. Och ett sant innehåll. Du kan inte konstruera dig själv. Din egen godhet och din egen duktighet inte till, räcker inte till. Eller som vi ofta gör så ställer det till för oss och varandra och så gör vi massa saker och så tycker vi att usch vad jag är dålig. Usch. Ja, då måste vi omvända oss till honom. Men det är värt det. Det är värt allt. Så här säger Paulus i Filipperbrevet 3 och 7. Kan du tänka så här att han säger det här. Men allt det som förr var en vinst för mig räknar jag nu som en förlust. Jämfört med kunskapen om Kristus Jesus. Ja, men alltså, han har ju kommit på någonting, den här mannen. Som jag tror Gud vill väcka oss. Som vill göra att vi frivilligt lämnar över alla våra andra kärlekar i vårt liv. Till att det får bli honom som får bli den stora kärleken i våra liv. Men vad gör elden i ditt och mitt liv? Ja, vår vän Johan, han var inne lite grann på det förut. Det ger oss ljus, bland annat. Okej? Det gör så att du kan börja se. Och vem är det du ser? Jo, du börjar få lite bättre ögon på vem Jesus är. Det är det första som händer. Men inte nog med det. Vi börjar se varandra också. Ja, men det gör vi här. Vi ser ju varandra. Ja, men vi kommer se varandra i något nytt ljus. Därför att den elden kommer ju från honom. Om den får bara brinna i ditt och mitt liv, då kommer vi också se varandra på ett nytt sätt. Och det här är inga floskler. Det är inga fina religiösa ord som bottnar i en utopi. Utan detta är andliga verkligheter. Detta är hemligheter som Gud vill uppenbara för dig och mig. De här människorna, de insåg sin egen synd. Men synd, kan vi sluta prata om synd? Det är väl inte så nödvändigt. Det är så nedtryckande och det är inte roligt att höra. Och usch vad jag är dålig, jag vet redan att jag är dålig och så vidare. Men de insåg sin synd otillräckligt. Ja, vad gjorde de då, då? Ja, men då gick de fram till Johannes. Perfekt. Där finns det omvändelse. Där finns det förlåtelse. Där finns det nåd. Där finns det upprättelse. Elden gör att våra kalla hjärtan blir varma. Och det bottnar inte i din egen ambition och din egen duktighet och din egen utbildning. Det är bra med utbildning. Det är inte det det handlar om. Utan det här bottnar i vad han gör i dig. Vad han gör i dig. För det är ju så att elden vill förtära. En brasa kan inte brinna om det inte brinner upp. Okej? Men du själv kommer inte brinna upp. För du kan ju se den elden som Mose fick möta i öknen. Där. Han var också ute i öknen. Då brann ju inte busken upp. Den försvann ju inte utan det bara brann och så. Ja. Så Gud vill förtära med sin eld all vår orenhet. Elden driver ut din och min likgiltighet. Den driver ut vår bekvämlighet. Den driver ut vår apati. Och självgodhet. Och inte nog med det, den driver ut rädslan. Rädslan för andra människor. Fruktan. Fruktan att inte räcka till. Fruktan att inte vara duktig och fin. Den löser oss ifrån det. För det är en verklig förändring som Gud är ute efter. Vill du vara med om den? Vill jag vara med om det? Vill jag låta min bekvämlighet få liksom läggas åt sidan? Därför att han vill tända elden i ditt och mitt liv. Vi får läsa ett ord från tredje Mosebok också. Tredje Mosebok kapitel 6 och vers 12-13. Men elden på altaret ska alltid hållas brinnande och får inte slockna. Varje morgon ska prästen där antända ny ved, och ovanpå veden ska han lägga brännoffret och bränna fettstyckena av gemenskapsoffret. Elden ska alltid hållas brinnande på altaret. Den får inte slockna. Den får inte slockna i ditt liv. Den får inte slockna i våra liv. Då sänker sig mörkret över oss. Vi är så beroende av det här. Vänner. Vi är så beroende av att han får tända sin eld i ditt liv. Och då får man gärna gå dit ut i öknen, du vet. Som kanske inte är så bekvämt. Prioriteringar i ditt liv kommer läggas om. Du kanske älskar fotboll. Det är många som gör det. Och en fotbollsprofil har ju dött här för några dagar sedan, och jag blev faktiskt väldigt rörd. Jag känner honom inte, men jag själv är ingen fotbollsfan, kan jag säga, men okej. Okay. Men det intressanta är vad som händer nu när elden får börja tändas i ditt liv. Det är ett väldigt praktiskt och närgående exempel. Du älskar fotboll. Säg att du älskar fotboll. Tycker det är roligt. Ja, det är jätteroligt. Det är bästa som finns. Och istället för att sätta dig på kvällen, du sätter dig framför tvn och tittar på den, så har det hänt någonting. Gud har fått tända en eld i ditt liv. Och vad är det som händer då? Då blir det svårt, jag lovar dig. Det blir svårt att inte öppna den här boken och läsa i den. Inte därför att det är fel att titta på fotboll. Inte därför att det är synd. Men du har fått en annan prioritering. Du kan gå och sitta där. När Gud får tända sin eld i ditt liv, då kan du gärna titta på fotboll. Det är ingen fara med det. Det är inte det som är faran. Utan faran är vad du brinner för. För när elden brinner i ditt liv, då blir den här boken intressant igen. Den blir verkligen intressant för dig. Den kommer ta tag i ditt liv. Den kommer tända en eld i ditt liv. Som gör att du får en annan inriktning. Och det innebär inte att du kommer inte att liksom öppna dörren för någon och sitta bara inne och läsa Bibeln hela dagarna. Och inte ha någon kontakt med någon annan. Den kommer ta tag i ditt liv. Den kommer driva ut dig. Med en eld som kommer från honom. Det är på riktigt, vänner. Det är andliga verkligheter. Det är ingen som har suttit och hittat på det här, typ Paulus. Nej, det är på riktigt. Och Herren, han är här. Idag. För att få döpa dig i ande och eld. Att få tända eld på ditt liv lite grann. Och mitt hjärta får börja brinna. Och det blir allvar mitt i allt det. Det blir en helig allvar. Ett heligt allvar. Men det blir också en helig glädje. Det blir en tacksamhet som du, ditt liv kommer flöda över. Och all den här glädjen och tacksamheten till honom. Därför att han har frälst dig. Och han har bestämt att du ska få vara fylld av hans eld. Han har bestämt det. Han längtar efter att få tända elden i ditt liv. Vad längtar du efter? Vad längtar jag efter? Ja, jag vill titta på min fotbollsmatch. Hans kärlek är verklig. Och han är här för att döpa dig och mig i ande och eld. Det är inte frågan om din och min förmåga. Hur duktig du är, vilka gåvor du har eller inte har. Utan han bjuder in oss. Till omvändelse. Ja, men jag har ju varit kristen i 50 år. Inte behöver jag omvända mig. Kanske behöver jag. Jag kanske tycker att jag har koll på läget. Sådär. Kan vara liksom betrakta det hela som farisén. Jag kan vara som farisén och betrakta det lite på avstånd där och kolla läget lite grann. Ja, säger Johannes. Det blir ingenting för dig. Men den dagen du bestämmer dig. Herre, nu vill jag också få möta dig. Nu vill jag också bli tänd av dig. Då kan ni börja, vet du. För det här är på riktigt. Det är inte så att man halvhjärtat kan gå in i det här. För det är som jag sa till dig. Eller som Bibeln säger rättare sagt. Det är att det kostar allt. Vill du och jag betala priset? Ja, nu har vi fått reda på allt det här så att nu finns det inget annat alternativ, eller hur? När Jesus talade till Emmausvandrarna, då talar han ju skriften till dem. Och då säger de så här: brann inte våra hjärtan, säger han då. När han talar ifrån skriften till dem. Så det måste ju innebära på något sätt att den här boken kommer få ett helt annan status i ditt och mitt liv. Den kommer betyda mycket mer för dig och mig. Sen han har fått tända sin eld i mitt liv och ditt liv. Amen. Jesus, så vill jag tacka dig för din underbara nåd, Herre. Jag vill tacka dig för din kärlek och godhet, Herre, för att du kommer till oss, Herre, inte med fördömelse, Herre. Du kommer inte till oss med påkar och pinnar och för att straffa oss, Herre, utan du kommer till oss med ditt underbara ord, Herre. För när vi inser, Herre, och när vi vill vända om och följa dig, Herre, då öppnar du, Herre. Ja, då finns allting öppet. Då finns det klart för oss, Herre. Då finns det förlåtelse och det finns upprättelse. Och det finns en eld som kan få tändas i våra liv, Herre. Och den elden, Herre, den vill tränga ut allt som har med våran bortvändighet från dig att göra, Gud. Jag tackar dig för att du idag, Herre, vill röra oss på ett speciellt sätt med din eld, Herre. För du bryr dig om oss, Herre. Mer än vi tror, Herre. Du är mer intresserad av oss än mer än vi tror, Herre. Tack att du kom, Herre. Och tack, Herre, för att du, Herre, helige Ande, Herre, vill gripa våra hjärtan på nytt, Jesus Kristus. Du vill tända den här elden och vi får sträcka ut våra hjärtan mot dig, Jesus Kristus. Oavsett vilken situation du befinner dig i. Du kanske tycker att du har jättemycket problem och jättesvårigheter. Ja, vi kan inte förneka det. Men det kommer inte hindra dig för att komma till honom. För han är full av nåd och sanningar. Han är så god mot dig och mig. Älskade Jesus Kristus. Älskade Jesus Kristus. Vi tackar dig, Herre. Vi tackar dig, Jesus Kristus, att du är mäktig, Herre. Du är mäktig, Herre. Du är mäktig, Jesus Kristus, att göra nytt, Herre. Jag tackar dig för att du är mäktig, Herre, att tända elden i våra liv, Jesus Kristus. Jesus Kristus, Herre. Så är det så att du vill att Gud ska få tända den, att du ska få ge honom den friheten, så säg ditt ja till honom. Närma dig honom, så ska Gud närma er. Sök honom och ni ska finna mig. Och du kommer aldrig bli densamme, därför att han är helt annorlunda den här världen. Den här världen vill inte ha att göra med Jesus Kristus. Men vi ska inte leva, vi ska inte följa den här världen, vi ska inte leva av den här världen. Tack att du välsignar var och en av oss, Jesus. Ja, du känner våra hjärtan, Herre. Just nu, Herre, så rör du vid oss, Herre. Låt den helige ande röra vid oss, Jesus. I Jesu namn, Herre. För jag tror på dig, jag tror på ditt ord, Herre. Jag tror att det inte bara är massa fina ord, Herre. Utan det är kraft ifrån dig, Herre. Det är kraft i verklighet. Du som lyfter av bördor, Jesus. Du som tröstar oss när allt har gått sönder, Herre. Du som sätter eld, Herre, när det inte tycks finnas någonting, Herre. Så skapar du det, Herre. Du skapar, du gör allting nytt, Jesus. Det är ju så med församlingen att vi är inga isolerade individer, utan vi sitter ihop med varandra. Och Gud, han vill verka i och genom dig och mig. För han har lagt ner en oerhörd skatt i församlingen. Till helande, till upprättelse. För det är ju så när vi samlas i hans namn, så då är han mitt ibland oss. Och det gör hela skillnaden. Det gör hela skillnaden. Och i det här så finns det ett helande. Det, alltså, Gud låter sina löften komma till verklighet i och genom dig och mig. Han vill skapa. Han vill materialisera hans ord i dig och mig. Och det gör han tillsammans med varandra. Det är tillsammans. För det blir för smalt om det bara är en person eller två personer. Han vill utvidga sitt rike. Så att det går utanför de här väggarna som vi står innanför här nu. Du är inte misslyckad. Du är lyckosam därför att han har gjort det möjligt för dig och mig att vara inne i den gemenskapen.